Hej och välkomna till Markets karriärpodd som vi gör i samarbete med Retail Recruitment. Ja, det är äntligen dags för ett nytt avsnitt av karriärpodden. Och jag vet att det är många som har saknat Olles glada göteborgska.
Ja, tack så mycket.
För det är Olle som är vd på Retail Recruitment som är min ständiga sidekick här. Och idag så gästas vi utav Marika Gramenos som är utbildningsledare på Franz Schartaus Handelsinstitut. Mm. Du är inriktad på just butiksledning. Yeah. Det ska du få berätta lite mer om senare. Mm. Och jag heter Thomas Karlsson och är redaktör på tidningen Market. Det är många som har lyssnat på den här karriärpodden tidigare, men det är kanske någon som är ny. Så Olle, kan inte du berätta lite grann om dig och Retail Recruitment till att börja med?
Ja, nej, vi är ju ett nischat rekryteringsföretag inom just retail. Det har funnits sedan 2011. Och gör ju otroligt, just med tanke på våra gäster då, så gör vi ju ungefär 130 stycken butikshälsorekryteringar om året runt om i Sverige. Så det är väldigt kul att ha en gäst här som faktiskt är en annan del av retail-spåret. Men sagt, var vd för Retail Recruitment och Executive Recruitment. Jättekul att vara här igen. Mm.
Och Marika Gramenos, vem är du?
Ja, vem är jag? Idag jobbar jag som utbildningsledare då för butiksledning på Franz Schartaus Handelsinstitut som är en yrkeshögskola. Och min bakgrund inom retail är ju väldigt lång. Jag startade som säkert ni två också då extra under min gymnasietid. På JC jobbade jag då. Och sen så direkt efter gymnasiet så fick jag jobb där, för det kunde man då på den tiden. Efter några år så började jag jobba på Nilsson Group som förstesäljare. Så man var som assisterande butikschef. Och sen så efter kanske 3 år eller något så fick jag förfrågan att bli butikschef där.
Men hann du tänka någonting om åren att det var retail du skulle fortsätta inom? Alltså, hann du reflektera under åren här att ja, men det här känns som en... Ja. Här kommer göra lång karriär, eller hur gick tankarna där i början?
Alltså jag tyckte ju hela tiden att det var väldigt roligt det här med kundkontakten och kläder och mode och liksom mycket unga människor man jobbade med. Alltså jag gillar att ta ansvar och är ganska framåt och så att jag kände väl att men jag kan nog liksom kanske ta mig vidare. Men jag kände inte att jag fick den chansen där jag var. Nej. Så därför sökte jag mig vidare. Och så mött många bra liksom, butikschefer som, och dåliga såklart. Men de som man har tagit med sig det bra av och känt att ja, men det här kan jag också klara av.
Ja. Mm. Man kanske kan lära sig att de som är dåliga också. Att
absolut.
Det här ska jag inte göra.
Det gör man. Precis. Man tar med sig det man inte vill göra och saker som man känner att det här kan jag stå för.
Ja.
Ja, sen var jag många år som butikschef på Nilsson Group och... tog på mig lite extra ansvar genom att ha 2 butikslösningar och ett tag hade jag ett projekt med det visuella, så jag hjälpte andra butiker med det samtidigt som jag drev min egen butik. Ja, och Nilsson Group är ju stort, så att på sikt så dök det upp en tjänst som det hette då driftscoach på din sko, och då skulle man vara under regionchefen men ansvarig, liksom delansvarig för flera butiker och butikschefer. Så att då tyckte jag att nej, men nu är det dags för nästa steg, så då sökte jag den. Och fick en sån roll, vilket också var jättekul. Då var det dels ett nytt affärsområde, det är sko som jag inte hade varit på innan. Och sen så en ny typ av roll. Och det som var kul där var ju att då fick man ju jobba med butikschefer och... De allra flesta är ju väldigt drivna och vill mycket. Till skillnad kanske som butikschef så kanske inte alla säljarna vill lika mycket på samma sätt. Så det var ju väldigt stimulerande så.
Ja, den hette ju coach, sa du, rollen.
Ja, precis. Mm. Driftscoach. Och de sista åren så jobbade jag då som regionchef för... Och då var det... på slutet så var det ju Disco, Skopunkten och Nils. Så då hade man liksom alla koncepten i samma korg. Så att jag har också haft butiker i, ja, från Örebro upp till Östersund. Och det har också varit spännande att se. Det är lite olika liksom.
Ja.
Hur funkar det där? Och
du märker att det är skillnad regionalt.
Ja, absolut. Mm. Det är det.
Intressant.
Olika bra saker.
Men fanns det utrymme just för att vara coach då? För det är ju lätt att döpa titlar till fina saker, men precis, sen så precis, är det fortfarande inte det handlar om, eller så är det det? Eller vad,
jag ska väl säga i alla fall, när jag jobbade som driftcoach fanns det ju verkligen utrymme för det. För det var en väldigt bra roll. Mm. Och man hade en lagom mängd butiker. Så att då fanns det verkligen utrymme för att liksom vara med i butikerna och coacha och se hur säljarna agerade och sådär.
Ja.
Mot slutet på regionchefsrollen, ja, ska vi säga då. För då hade jag kanske 22 butiker eller 25.
Mm.
Så då kände väl jag kanske inte riktigt att jag räckte till i den, på det sättet som jag skulle vilja.
Mm.
Med det här coachandet, utan det blir mer liksom distanscoachande.
Mm.
Och det kan man också, det funkar ju det med. Men det är inte riktigt det som attraherar mig. Så.
Men hade Nilsson Group några utbildningar och sådär? Så var du delaktig i någonting utav det också, eller hur?
Det har ju varit lite olika då under åren, eftersom jag har varit där ganska många år. Men ett tag så hade vi ju ett aspirantprogram. Som en intern ledarskapsutbildning. Så då var jag ju också handledare under några år och hade liksom aspiranter hos mig som man lärde upp. Och sen lär man ju upp, man har ju, hade många förstesäljare och så som man också liksom, och det är en del av det som är kul, att få lära upp andra och se dem växa och sen så gå vidare och få en egen butik.
För att inte gå händelserna i förväg, kände du någonting på den tiden att tänk om det fanns något teoretiskt man kunde ge de här aspiranterna jag utbildar som inte Nilsson har? Eller kommer du ihåg någonting från den tiden?
Ja.
Tankarna kring det?
Det som jag brukar säga till mina studerande idag, det är ju det att jag fick ju lite så här, varsågod, här är nyckeln, lycka till.
Ja.
Ungefär så.
Ja.
Och det funkar ju det med, men jag gick ju på så många hårda nitar. Och jag gick hem och grina de tre första månaderna varje dag. Och det slipper ju mina studerare, för de får ju med sig en himla bra ryggsäck.
Ja.
Och stärker ju sig själva så mycket så att de vet att de har teorierna att faktiskt sen kunna utöva saker. Medan jag, sådär.
Ja, för det är inte roligt att era elever sen går in i ett aspirantprogram hos ett företag.
Absolut.
Kan jag tänka mig, och då är de bättre rustade.
Precis, och har en snabbare karriärutveckling.
Ja.
De kanske bara behöver gå ett halvår för att lära sig liksom konceptet, och sen så är de redo att ta sig an en butik. Så kan det se ut.
Hur hamnade du i den rollen som du är idag?
På yrkeshögskolan så är det ju så att det är ledningsgrupperna som bestämmer vad som ska finnas med i utbildningen, och som också liksom, okej, vad händer ute i branschen och hur behöver vi twista det för att ni ska få rätt kompetenser på de som kommer ut. Och jag satt med i ledningsgruppen då för butiksledning och representerade då Nilsson Group under kanske 3 år eller så. Jätteroligt arbete, för man fick ju också vara med och liksom bidra med vad behöver man verkligen, men också träffa andra i branschen från andra företag och höra liksom vad jobbar de med och hur ser de på rollen och sådär. Och sen så var det dags att butiksledningen skulle starta igen, för det hade varit uppehåll ett tag, och då behövde man en utbildningsledare, så då sökte jag den tjänsten och fick då den. Nu låter det som att jag får alla jobb som jag söker, men det är hård konkurrens. Och nu har jag varit där då i 3 år som utbildningsledare.
Kul.
Jättespännande. För då har jag fortfarande en fot kvar i branschen, samtidigt som jag får vara med och forma de här stjärnorna som ska komma ut. Men ändå liksom någonting annat än det jag gjort tidigare.
Men du sitter fortfarande kvar i ledningsgruppen, fast i rollen som utbildningsledare, eller hur?
Precis,
och ändå har nära kontakt med marknaden, just för att höra vad de efterfrågar.
Ja. Precis, så att vi har 10 företag som sitter med i ledningsgruppen, och man träffas minst 4 gånger per år. Mm. Så att man har ju en tät kontakt.
Det låter ju väldigt bra, för då kan man verkligen från handens sida få komma till tals. Vad är det man vill ha?
Precis.
Vad är det vi eftersöker? Ja. Vad vill vi att de nyutbildade ska ha för kunskaper och erfarenheter?
Och det är det som yrkeshögskolan syftar till. Man just ska få den här spetskompetensen.
Ja, men det känns också, låter också som att ni är relativt flexibla. Att nu svänger åt det här hållet. Vi kan redan nu skruva om lite i programmet. för att eftermöta kommande kompetenser eller
ja, behov. Ja, man får det lite administration och ledningsgrupps beslut på det. Men annars så går det liksom att göra smärre förändringar liksom längs vägen hela tiden.
Ja, för vi har pratat om i tidigare poddar att det är ju kompetenser som efterfrågas nu som inte bara fanns för 1, 2, 3 år sedan.
Precis.
Och nya kommer hela tiden, så hänger då utbildningsföretagen med på det likväl som kedjeföretagen.
Mm. Ja. Precis,
Frans Schartaus Handelsinstitut, det är en anrik inrättning. 154 år läste jag någonstans.
Ja, respekt. Ja.
Kan du berätta lite mer om skolan?
Ja, den har ju funnits i 154 år och det är ju då Frans Schartaus som fick ett stipendium för att starta utbildningar på den tiden. Och han satsade då på handels... på handels.
För han var själv inom handeln, han var köpman. Och,
precis, det var han. Sen har vi då byggt vidare på det här och är ju nu en yrkeshögskola som vi har 16 yrkeshögskoleutbildningar. Och det är som yrkeshögskolan, det är myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar då alla utbildningar. Och då får man söka och så får man ett visst antal starter åt gången beviljade.
Så det löper inte på automatiskt utan det får man söka varje år?
Ja, inte varje år. Ja, utan har man tur så kan man få 5 starter beviljade.
Ah, okay.
Men har man otur kan man få 2 och då hinner man liksom precis starta igång det tills det är dags att söka igen.
Mm.
Men så ser det ut och det är bara för oss att liksom, gilla läget och göra så bra ansökningar som möjligt. Och i de här ansökningarna då, där har ju Olle och jag varit i kontakt flera gånger. Så ska man ju dels styrka, liksom, skriva en text om det regionala behovet, hur det ser ut. Och det nationella, alltså i Sverige och i Stockholm. Men sen så behöver vi ju då 25 företagsreferenser som styrker dels behovet att de tycker att en sån här utbildning är bra och viktig. Och också... att ett anställningsbehov då på 3-5 år estimera och också att man är villig att ta emot på LIA praktik. Så jag har faktiskt lyckats få in 25 referenser nu, så det känns bra.
Ja, du fattar alltså, men då är, och det är ju bra att de ändå verkligen ser att den ska ju faktiskt mynna ut i faktiska jobb, inte bara en utbildning, utan det är ju jättebra.
Ja. Precis, och det är ju en trygghet för dem som väljer en yrkeshögskoleutbildning att de vet om att det finns jobb att få.
Mm.
Sen måste man ju självklart pytsa in mycket själv.
Mm.
För det är ju du i slutändan som ser till att du får jobbet eller inte.
Mm. Mm. Ja, för eleverna är väl både väldigt erfarna till väldigt oerfarna som går sen utbildningen. Du kanske kommer till det såklart. Men, just, men hur många år har själva butiksledarutbildningen funnits? Mm. Eller har den förändrats form?
Genom? 2008 var den första starten hos oss. Jag tror bara att det är en omgång där vi inte har fått beviljat.
Ja.
Så att nu har vi väl haft då men kanske 10 klasser.
Mm.
Och det har ju förändrats. Nu har inte jag grottat ner mig så mycket i de gamla.
Nej, nu pratar vi nutid och framtid här. Så att...
men vi gör ju ändringar liksom från gång till gång och även under utbildningarnas gång.
Mm.
Men annars så ser det ju lika ut och många får ju jobb genom praktiken, alltså under LIA:n. Och det är ju 2 LIA-perioder då, som är i en progression. Så att en del väljer att vara kvar på samma företag, LIA 2, och andra vill testa nytt.
Nytt, okej. Okay, ja.
Och det finns inga rätt och fel där.
Men ordnar ni LIA-platsen eller gör man det själv? Eller kan man göra det själv? Eller
man kan göra det själv. Ja. För LIA 1 så hjälper jag till lite mer. Och vi har ju mycket kontakter då såklart och många bra liksom, gamla handledare som har varit det tidigare. Men sen ska ju personen själv då vilja vara där. Mm. Så det beror ju lite på. Men vi hjälps åt och det brukar inte vara några problem.
Ja, det känns att de som går den här måste vara extremt motiverade och engagerade. Så det finns väl utmaningar med att leda en sån klass, kan jag tänka mig. För att de verkligen går där för att de vill.
Ja, absolut. Det är det ju. Det är ju allt från... Nu måste man ju ha... I och med att det är en ledarskapsutbildning så behöver man ju ändå ha 2 års branscherfarenhet på deltid. Så att den yngsta är väl kanske 22. Och ibland har vi upp till 50.
Mm.
Men snittåldern brukar väl ligga någonstans vid 27-28. Så att det blir ju också väldigt roligt och dynamiskt i klasserna att det är så olika åldrar. För att det blir jättebra diskussioner och vi har ju våra lärare, våra konsulter då, de är ju från branschen så de är inte anställda på skolan.
Nej.
Så att de har ju liksom mycket dagsfärska exempel och kan verkligen liksom engagera.
Mm. Och man har många olika erfarenheter kan jag tänka. Precis. Så att man kan dela i varandra.
Ja. Jag var ju gästspelare för några år sedan och höll en rekryteringsutbildning en dag. Ja. Och jag kommer ihåg att det var en ganska bra mix på tjejer, killar, mest tjejer kanske för mig. Ja.
Mm. Men i den klassen var det faktiskt, det var ju 5 killar. Ja,
det är rekord.
Ja.
Ja, det är ju i sig intressant om vi hinner med att prata om det. Varför, var är killarna någonstans?
Ja, det är, tyvärr är det väl fortfarande branschen ganska liksom, kvinnodominerad. Ja, i alla fall om man tittar i modehandeln.
Ja.
Däremot om man kommer in på livsmedel så är det mera killar.
Ja.
Men de är så välkomna att söka för att man har ju, kan ju vara en fördel då om man också har rätt inställning.
Ja.
Det hjälper inte att man bara är kille.
Nej.
Vad är din känsla när man kommer då? Då har man erfarenhet minst 2 år från deltidsarbete och då har man kanske från en bransch. Fortsätter man inom den branschen sen? Är det den man får sin praktik i och så vidare? Eller är det många som byter bransch?
Ja, det är lite, det är både och. Dels har vi en del, för man ska ju ha erfarenhet från sälj och service. Man kan ju även ha jobbat inom restaurang och så innan. Och det är ganska många som har gjort det som börjar. Och de byter ju oftast till detaljhandeln sen. Och sen har vi ganska många som kommer från, har jobbat inom dagligvaruhandeln. Och ja, där en del går vidare till helt andra. Och en del testar andra under lian, men sen går de tillbaka till livsmedel efter.
Mm. Min erfarenhet är ju hur heta de är på att få den här titeln, alltså bli butikschef.
Absolut.
Och det, då är man ju också, får man ju också tänka sig att byta branscher, för det kan gå fortare.
Ja,
lite så, ja.
Jag brukar fråga det, liksom, vill du tänka strategiskt smart eller vill du tänka utifrån vad du tycker är kul att sälja?
Ja, ja.
Och tyvärr är det fortfarande många som tänker utifrån jag gillar att sälja.
Ja.
Lite för att jag tror det här med säljare, även om det har blivit bättre, men så har det ju fortfarande lite dålig klang att liksom kringa på.
Ja.
Så då är det, tycker man att det är lättare att sälja en produkt som man själv är attraherad av.
Mm.
Men är man smart och tänker strategiskt att okej, okay, jag vill jobba som butikschef, då ska man välja livsmedelsbranschen i alla fall just nu.
Ja.
Och många av de företagen har ju också aspirantprogram eller ledarskapsskolor som man snabbt kan liksom hoppa på.
Ja, min bedömning är som kort reflektion att fler och fler kedjor har mer alltså aspirantprogram, mentorprogram. Men det är också för att attrahera och behålla personal, så att det är ju stort fokus just på, ja, men även på teoretisk utbildning.
Mm. Mm. Ja, det är lite blandat. Jag skulle säga att jag mer åt livsmedelsbranschen är bra på att ha egna skolor. Mm. Och en del detaljhandelsföretag. Men det är också sånt som man lite har fått stryka på foten när det är tajtare med ekonomin. Så därför är ju också en sån här utbildning väldigt bra som ett komplement. Och att du liksom kan göra en snabbare karriär in.
Har det varit några elever som har fått typ tjänstledigt för att gå den här utbildningen och nästan fått en sponsrad från sitt företag eller bara som en
tanke? Tjänstledigt har de ju fått, men jag har inte hört om någon som har blivit sponsrad.
Nej, vi har inget mentorprogram hos oss, men här vi sponsrar dig, du går den här i 2 år, kommer du tillbaka, sen har vi en tjänst åt dig.
Absolut.
Skulle kunna vara möjlighet.
Ja.
Är det några som hoppar av för att de får jobb under tiden när de är ute på praktik? Eller går de färdigt?
De flesta går färdigt och de som hoppar av gör oftast inte det för att de får ett annat jobb, utan det kan vara andra saker. Det är ju tufft. Den här utbildningen är 1,5 år och det är ju på heltid. Och det är inte alla som riktigt är beredda på hur mycket det faktiskt kräver att plugga även på en yrkeshögskola.
Nej.
Så att en del kan ju bli lite överraskade så. Speciellt första terminen, för sen andra terminen då kanske man slutar att jobba extra varje helg och sådär för att man fattar att jag måste plugga.
Nej, det är väl också för att de flesta som ändå börjar inom retail läser ju inte vidare egentligen. Nej. De kanske gör gymnasiet, men de läser ju inte vidare, så att därför är de ju också ovana till plötsligt att kanske sitta vid skolbänken.
Precis.
Och
precis.
Mer akademiskt.
Hur många elever är det i en klass?
Vi har 35 platser.
Mm.
Så sen ser det lite olika ut. Men
kan ni exempel på ämnen man läser?
Mm. Ja, dels så läser de ju kvalificerad försäljning. De läser marknadsföring, mekanisk försäljning, ledarskap, butiksekonomi, schemaläggning.
Mm.
Ja, personaladministration heter det nu, mycket med HR och de frågorna där. Så att de får med sig en superbra ryggsäck, verkligen. Och de kommer ju så stärkta. De har ju en helt annan självbild av sig själva när de kommer ut härifrån.
Men de gör ju olika prov under resans gång och någonstans måste de bli godkända för att kunna fullfölja kursen. Nej. Eller?
Examen så måste du ju ha godkänt i alla kurser.
Ja.
Men samtidigt kan det ju också vara så att en del känner att när de har gått klart att shit, jag klarade ju att plugga. Så att vi har ju en del som jobbar ett tag och sen så läser vidare på universitetet till exempel till personalvetare. Precis, att man blir stärkt och liksom känner att men jag fixar det här. Mm. Så det är också lite kul att det kan bli så.
Är det lätt att få praktikplatser?
Ja,
det LIA, för.
LIA-lärandearbete. Ja. Ja, det brukar inte vara några större.
Men det är bra, för det är ju bra statusstämpel, tänker jag. Ändå att det här är en bra skola, det kommer bra elever. Vi gör oss ändå besväret eller ger möjligheten att ta emot elever.
Precis, och det blir ju en väldigt win-win-situation för företagen också. För att de får ju möjlighet att plocka stjärnorna. Och det är klart att det kostar dem tid att handleda en person. Men det här är ändå en vuxenutbildning och de flesta är ju otroligt motiverade, som Olle sa. Så att liksom, det går ju ganska snabbt att få dem in i jobbet och liksom kunna ge dem utmaningar och liksom leda dem fram till att själva liksom ta egna projekt och sådär.
Men finns det någon typiskt praktikplats? Vad är det för titel eller roll man brukar gå in på? Finns det någon sån, någon röd tråd i det, eller vad är det för?
De går ju under en butiksledare.
Ja, en butik, okej. Okay, ja.
Ja. De allra flesta. Sen har vi ju några som gör inom det som du jobbar med rekrytering också. Och är det såklart, är du på en stor kanske Willys butik, då kanske du inte går hela tiden med butikschefen. Nej. Utan man har ju liksom mellanroller där som kan vara en bra, så att man får vara på olika avdelningar och sådär och prova.
För jag såg på er sajt att man utbildade inte bara butikschefer utan det kan vara kategorichefer eller andra.
Man kan bli assisterande butikschef eller säljledare och egenföretagare. Vi har ju också några som har gått ut som har öppnat en egen Coop. Och även pressbyrå. Så att man kan ju också liksom jobba med
franchise. Det är väl tjej, har man det som mål så är det en jättebra grund. För att just det med butiksekonomi och lite annat har med sig.
Absolut.
Ja, jag tänker bara, det kan väl vara en utmaning, för att det är ju lätt att man tar in praktikanter. Så låter man egentligen dem jobba på schema och så har man sparat några timmar. Det kan säkert ha hänt, kan jag tänka mig. Men ni har en tät avstämning med handledarna så att det verkligen är en praktikplats. Inte en vakans våran elev är på.
Nej, precis. Och det är klart att det händer att ibland blir det sjukdom och man får liksom vara en av dem, men det ska ju inte vara återkommande, så det brukar jag ju preppa de studerande med och sen så informera handledarna såklart, och sen får ju de studerande, vi har ju kontakt under deras LIA, och är det något så brukar jag komma ut och hälsa på. Man kan oftast är det missförstånd och man kan lösa saker. Men många lägger dem ju helt utöver schemat just också för att de ska kunna få ta del av det andra. Men man måste ju fortfarande lära sig. Jag menar, är du på Systembolaget så vill du ju kunna butiken och kunna sälja.
Ja.
Och inte bara liksom veta hur det styrs uppifrån.
Mm.
Vet du hur många liknande utbildningar det finns runt om i landet?
Alltså på yrkeshögskola så har ju vi varit de enda hittills. Men nu har det startat en på distans i Stockholm också. Som då sträcker sig för över hela landet. På deltid och distans. Och annars så finns det ju lite på universitet och så, men de är ju mer riktade mot en teoretisk utbildning och man kanske jobbar med inköp eller på kontoret sen. Det här med praktik är ju det som gör yrkeshögskolan så spännande och så intressant, just att man du faktiskt har med dig också den praktiska erfarenheten när du är klar. För har du läst en universitetsutbildning i 3 år och sen så ska du ut och söka jobb, så kan det ibland vara svårt.
Men där är det unika. Dels måste du ha en arbetslivserfarenhet och sen dessutom i en praktikplats. Precis. Och det är ju, har ju inte retail managementprogrammet på Lund universitet alls. Nej, det är, du kan ju komma direkt ifrån gymnasiet utan erfarenhet. Så där är ju er skola unik.
Tror att det är många som drar sig för att söka till er just därför att det är i Stockholm? Att, klart att det innebär... man kan ju kanske praktikplatsen på sin hemort, men många lektioner måste man ändå vara på plats.
Ja, absolut. Vi har ju däremot en del som dagpendlar, som från Örebro och Enköping och Nyköping och så. Så att Stockholm-Mälardalen täcker vi ju en del. Men det är klart att ska du bo i Göteborg så är det ju klart att då blir det ju, då ska du hitta studentlägenhet eller någonstans att bo och sådär. Så att, men vi har ju en del sådana också. Men ja, som branschen, alltså vi vill ju stärka branschen i helhet, och så det är klart att det vore bra om det fanns en butiksledarutbildning i Lund eller Göteborg eller liksom så också.
Umeå.
Ja, precis.
Så är det. Hoppas att du kan öppna filialer.
Ja, vi är nog för små för det.
Hur vet man att den här utbildningen finns då? Hur söker man till den? Eller hur hittar ni eleverna? Eller så här? Hur hittar de er?
Ja. Dels så alltså vi har ganska många tidigare studerande pratar ju gott om sin skola och så. Mm. Så ganska många har hört om någon annan som tipsar som så. Men sen så vi har ju vår hemsida charter.se. Vi gör ju även tunnelbanereklam och på SL-bussar och så när vi har våra ansökningar. Men annars så vi försöker vara ute på LinkedIn, och vi har ju en Facebook-sida och en...
Ni måste ju ha en massa ambassadörer där ute. Absolut. Som är då inom handen som såklart om någon träffar någon, någon kollega som de tycker skulle kunna vara bra för skolan också.
Ja, precis. Och många av dem som har gått hos oss är ju handledare idag för mina studerande. Och det är ju superbra. Kul. För de vet ju verkligen dels vad de går igenom. Och också liksom, hur kände jag när jag var på LIA första gången? Vad ska jag inte göra? Eller vad ska jag göra?
Har ni gjort en undersökning från alltså hur lång tid tar det när man är klar från skolan? Se, alltså vad är snitttiden att efter ett och ett halvt år? Ja, men då är ganska många i en butiksledarroll. Har ni gjort något? Kan ni följa upp?
Ja, alltså vi gör ju en uppföljning 6 månader efter examen som ska in då till myndigheten. Och då ska vi ju se hur många är liksom i rätt bransch och så.
Mm.
Jag tror att 9 av 10 var ändå inom liksom rätt bransch.
Ja.
Sen är det inte alla som liksom... Kanske är butiksledare efter
Nej, för det är lite kort tid, tänker jag, beroende på såklart.
Men inom 1,5 år skulle jag säga i alla fall, om man då också vill det, för det handlar ju mycket om det också.
Ja.
Och det är ju till exempel om du har kommit kanske från restaurang innan och går i utbildning, då har du ju bara 1,5 på dig och få den här branschbanan. Ja. Och då kanske man, och så kanske man är 22 år. Liksom då kan det ju ta lite längre tid. Medan andra kommer ut direkt i en ledarroll.
Ja.
Digitaliseringen styr ju handeln väldigt mycket, och det är det som både utvecklar handeln men oroar många. Ja. Hur kommer den här biten in i er utbildning?
Mm. Ja, vi väver ju in det i väldigt många av kurserna, och vi har ju också nu inför att vi gör den här nya ansökan liksom sett vad behöver vi twista om i utbildningen och så. Så vi har ju lagt in mer om det. Samtidigt ska man ju fortfarande jobba ute i butik.
Mm.
Så att vi gör ju inte en e-commerce manager. Det är ju en helt annan utbildning.
Ja.
Men vi tar ju in delar av det. Och också liksom hur man integrerar det här i butikerna. Och hur viktigt det är att man liksom, anammar det från båda håll. Vi väver in det på ett bra sätt så att de är bra förberedda.
Mm.
Sen är det ju branschen som måste... Liksom, där går det ju olika fort och sådär. Men de bjuder in gästföreläsare. Det kan ju vara kanske en butikschef från Servera som kommer in och berättar hur har den gjort med sin personal nu när de har fått de här skärmarna, och liksom, hur får man med personalen och sig själv?
Mm.
För att man just är det. Inte...
Ja, det kan vara intressant. Vad ställer för nya krav då på butiksledaren när man jobbar med en ny sorts försäljning när man pick and collect eller man jobbar med skärmar? Alltså, hur ställer det till? Eller vad är det för nya utmaningar just i ledarskapet? Ja, alltså, hur ska man då styra försäljningen ihop med personalen? Mm. Så det är väl inte, ja. Mm.
Och sen kan jag tänka mig, eller jag tycker i alla fall att man måste börja titta då från företagen också på andra nyckeltal i butik. För att du kanske inte kan kräva samma liksom försäljning per timme och så, utan man kanske får andra lite mjukare värden när man mäter liksom hur bra vi är på service och sådär, för att det fortfarande ska motivera personalen i butik.
Mm. Jo, för det är klart att många kanske utan kunna gå bara in och titta och sen gör de ändå köpet på företagets hemsida.
Precis. Precis. Hur mäter man det?
Ja, och hur vet man att man ändå gör ett bra jobb? För man kan inte mäta snittköpet eller något liknande.
Ja. Och fortfarande så finns det ju jättemycket att jobba med gällande service i branschen, för att den är ju inte på topp.
Och det är där som butiken har sin stora konkurrensfördel, så det gäller verkligen att lyfta den.
Just det, för det är ju intressant, för det är ju ändå butiksledare, det handlar ju ändå om ledande. Hur ser den här ledarmodulen ut? Vad är fokus på den just nu då, med tanke på att det går snabbt inom handeln och de här utmaningarna vi har? Finns det någon? Kan du säga att ni lägger extra tyngd på någonting just?
Jag skulle egentligen inte säga att det är så stor skillnad, utan kanske mera då ett mindset just då kring att man måste vara väldigt open-minded och liksom flexibel och liksom förstå att det kommer hända saker snabbt, och hur ska jag då få med mig min grupp på det? Jag kanske inte gillar alla beslut som ledningen tar, men jag ska ändå få med mig gruppen på det. Så att det är mycket många sådana diskussioner. Men ledarskapet i sig, det kan du ju anamma i vilken bransch.
Ja, det är grundläggande såklart. Teorier finns ju, men det var ju mer hur ni kopplade till de utmaningar som man står inför handeln just nu eller komma skall. Hur tar man med teorierna in i dagen då?
Precis.
Men det är klart, då kommer gästföreläsare och berättar om levande exempel då.
Precis, vi har varit ute på butiker och liksom de har fått visa hur de använder de här olika hjälpmedlen då och så. Mm. Men det är ju, alla har ju inte kommit så långt, så att vi kan säkert grotta ner oss lite mer i det.
Det är en levande fråga, så det är svårt att vara i kapp.
Nej, precis.
Marika, om du ska få två chanser här att marknadsföra den här utbildningen. Dels gentemot de som jobbar i butik idag, som känner för att gå vidare. Mm. Hur vill du locka dem?
Ja, men som jag sagt, man får ju en jättebra trygghet med sig, och de här teoretiska kunskaperna som gör att du sen, när du sen kommer ut som ledare, så behöver du inte göra de här misstagen som man annars kanske gör för att man inte vet. Så att man får en lite smidigare start på sin karriärbana. Och sen så är det ju just att du går i en klass med 35 olika individer. Många av dem blir ju vänner för livet. Och träffar de här konsulterna som är superinspirerande. Och just också genom LIAN att man får lära känna olika företag och liksom... man kanske inte alls tänkte att ska jag jobba med livsmedel? Och sen så bara, shit, det här är helt rätt för mig.
För jag kan bara tänka mig att de kan vara lite studierädda kanske, och det är väl ett bra sätt att, visst, det här är studier, men det är så mycket mer.
Precis. Det är jättemycket levande diskussioner och man lär sig ju just den här tysta kunskapen som våra konsulter förmedlar. Den kan du ju bara få till dig där. Den kan du inte läsa dig till. Men är du också där på lektionerna, så behöver du inte heller plugga så mycket vid sidan av, för att då fixar du tentorna.
Mm. Jag kommer ihåg när vi just hade den här rekryteringsutbildningen, så hade vi såklart teorier, men man var ju mer nyfiken på alla misstag som vi hade gjort och lärdomar. Så frågan är precis som du säger, liksom, hur kan man få det är ju det som är intressant och inte mer än teorierna i sig. Ja. Ja. Förlåt Thomas. Mm. Ja.
Jag skulle säga, om du vill marknadsföra det här gentemot retailföretagen, att dels ta emot praktikanter men även ta emot de som kommer ut från den här utbildningen. Precis. Vad vill du säga till dem?
Ja, gud, kom och plocka dem. Ni har ju värsta chansen här. Mm. Nu har ju jag precis då, i och med att vi söker om, så har ju jag liksom suttit och pratat med 25 olika företag. Och många är ju intresserade och förstår ändå vinningen med det. Sen gäller det bara att hitta en bra organisation för att liksom få till det. Men alltså, ni får så mycket gratis både att marknadsföra ert företag men också att plocka stjärnorna som kommer ut sen.
Det tycker jag var en väldigt bra avslutning på den här podcasten.
Jätteintressant.
Tiden går fort. Och det har varit väldigt mycket intressant som jag har lärt mig jättemycket på samtalet idag. Så att jag vill tacka dig, Marika Gramenos, att du kom hit.
Tack så mycket.
Och tack Olle.
Tack du var med igen. Ja, jättekul.
Och tack ni som har lyssnat. Och jag heter Thomas Karlsson och redaktör på Market. Håll ögonen öppna så återkommer vi med Markets karriärpodd snart igen.